Men visst hade vi en härlig påskhelg här i Sion. Jag vet inte om du var här. Många av er så såg jag här. Men nu är det ju en glädje att få se en kyrka 2023 fylld med unga människor. Vilken nåd att vi får vara en del av det som Gud gör i vårt land. Och vi tror att Gud ingalunda är färdig, utan vi tror att han kommer att fortsätta sitt verk, och vi vill vara en del av det. Vi skulle egentligen haft dop här idag, och vad skulle ha varit bättre än det efter påskhelgen? Men det kommer flera doptillfällen. Jag är säker på att vi kommer att ha många dop här i Sion. Vi ber om det på tisdagskvällarna. Vi ber om en dopväckelse. Vi ber om en väckelse över det här landet, men vi vill också se människor ta beslutet att följa Jesus i dopet. Och jag tänkte på det att det som Jesus gjorde på korset för dig, och det som vi har liksom påmint oss om under påsken, det kopplar väldigt starkt till vad som sker när du låter döpa dig. På korset, genom sin död, så identifierar sig Jesus med oss som människor. När han tar vår synd, när han tar vår skuld på sig. När du låter döpa dig så identifierar du dig med Kristus. Han identifierar sig med dig när han dör. Du identifierar dig med Kristus när du låter döpa dig. Och jag kommer faktiskt att säga någonting om dopet här idag. Jag tittar i mina anteckningar, mer än 5 år sedan jag senast talade om dopet. Och vi har inte så ofta undervisat om det. Och jag vet att det är många nya som har kommit med i kyrkan under de här senaste åren. Och det kan hända att du finns här som en relativt ny i tron. Kanske till och med någon som tog emot Jesus under påskhelgen, vad vet jag. Och om du är ny i tron så det här ska du lyssna extra noga ikväll. Vad Bibeln undervisar om liksom fortsättningen på lärjungaskapet. Och vi andra som kanske har vandrat längre i tron, vi behöver bli påmind om det här. Och jag tänker här sitter också life-ledare. Du behöver kunna ta med dig och leda de som du har i din grupp. Leda dem också in i en förståelse av dopet. Och det kan hända också att du sitter här som har varit i tron länge. Men det här, och tänker att ja, men jag förstår inte riktigt det där med dopet. Vad det betyder, och liksom, har det någon betydelse att jag går dit ner i det där som vi kallar för dopgrav. Och jag hoppas jag kan reta ut några frågetecken ikväll. Eller så har du ännu fler efter den här predikan. Får du boka ett samtal med Anders Olin så kan han reda ut det jag kanske trasslat till. Men det här, egentligen är det så här att också om du har frågetecken så är det ingen ursäkt. För dopet så kokar syvende och sist ner till en enda sak. Jesus uppmanar den som har kommit till tro på honom att låta döpa sig. Och där kunde jag ju säga amen. Ja. Men ni ser en fråga där på skärmen som vi ska stanna upp en stund inför. Varför ska jag bli döpt? Mm. Ja, och jag har några punkter som jag vill lyfta fram här. Och punkt nummer 1, det är Jesus blev döpt. Jesus blev döpt. Och det är faktiskt det första han gör när han kommer ut i offentligheten. I Matteus 3 så läser vi om att Jesus söker upp Johannes döparen som håller till där vid Jordanfloden och döper. Och så kommer Jesus dit ner och uppmanar Johannes döparen att döpa Jesus. Och han säger så här, låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Man kan ju fråga sig, varför måste Jesus bli döpt? Han var ju ingen syndare. Han hade inte gått någon synd. Han hade inte behov av någon rening. Han hade inte behov att lämna något gammalt bakom sig för att liksom kliva in i någonting nytt. Och ändå så väljer han att låta döpa sig. Och här ser vi just det här hur Jesus, han identifierar sig med dig och mig som människa. Han har lämnat härligheten hos Fadern. Han har stigit ner till vår jord. Han har blivit människa. Och som Guds son så behöver han inte bli döpt. Men som människoson behöver han bli döpt. Och så visar Jesus vägen för alla de som kommer att komma till tro på honom som Guds son. Som den Messias som Gud har lovat ska komma till den här världen. Han är den utlovade Messias. Och så visar Jesus vägen. Det här är vägen för en lärjunge. Och så går han dit ner i vattnet. Och jag tänker, en ledare är ju en som går före och visar vägen. Som inte bara säger med sina ord att så här ska ni göra. Utan man går före och visar med sitt exempel. Och jag har i någon predikan här så varit inne på det här med relationen mellan en lärjunge och rabbinen. Det fanns ju flera rabbiner på Jesu tid. Och en rabbin, så vissa av dem så samlade lärjungar runt omkring sig. Precis som Jesus hade sina lärjungar. Och det hörde till relationen mellan en rabbin och lärjungen. Att lärjungarna skulle imitera sin mästare. De skulle studera hans liv, inte bara hans ord. Utan också hans liv, hans exempel. Och så skulle de bli lik sin mästare. Jag tänker att det är precis det vi ser här också med Jesus. Han går före och så visar han genom sitt exempel att det är det här, det är så här ni ska göra. Och att Jesus låter döpa sig, det talar för mig om att Jesus håller dopet väldigt viktigt, eller hur? Varför skulle han annars göra det? Det hör till lärjungaskapet. Och att det är viktigt för Jesus, det ser vi inte bara i det här att han själv blir döpt, utan också, där har vi punkt nummer två, att han befaller oss att döpa. Och det är faktiskt det sista han gör. Och jag tycker att det här är värt att stanna upp och notera att det första Jesus gör, det är att han själv låter döpa sig. Det sista han gör, det är att han uppmanar lärjungarna, apostlarna, ni ska döpa. Ja, men väcker det någon tanke hos dig om liksom betydelsen av dopet? Att det är så centralt för Jesus att han inleder sin verksamhet med det här. Och han avslutar, när han ger stafettpinnen vidare till lärjungarna, och säger, det är det här ni ska göra. Matteus 28, missionsbefallningen. Gå därför ut, gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Ja, då måste väl betyda någonting i alla fall. Och det här är uttryckt i imperativ. Alltså det är inte en önskan som Jesus har att typ... Ja, det kan ju vara bra för någon att göra det här. Det är inte ett förslag, utan det är en befallning som han ger. Och därför så predikar jag väldigt frimodigt idag. Därför att vi som pastorer, vi som ledare, vi har en befallning från mästaren själv att vi ska döpa. Ska vi göra det så behöver vi undervisa också om dopet. Och... Den tredje punkten som är en konsekvens av det här, så är ju det att dopet då handlar ju om lydnad. En lydnad för det som Jesus säger. Dopet symboliserar många saker. Det finns en andlig, en teologisk innebörd i dopet. Men som jag sa här i början, så egentligen så det här det yttersta svaret på frågan Varför ska jag bli döpt? Så det handlar ju om det här. Vill jag lyda det som Jesus säger? Och det exempel som han ger. Vi blir döpta därför att Jesus säger att vi ska bli det om vi är hans lärjungar. Och jag vet inte, kanske någon resonerar så här att jag behöver först förstå liksom dopet och liksom innebörden innan jag liksom kan ta den här stegen. Att jag fattar liksom inte vad som händer i dopet. Eller jag behöver reda upp vissa saker i mitt liv. Jag är inte tillräckligt helig. Eller inte nu, men sen, jag har nog tänkt göra det. Jag hör de här resonemangen ibland att jo, jag har nog tänkt att jag ska ta det där steget, men inte nu. Att sen någon gång. Vi brukar säga när vi undervisar, speciellt när vi undervisar ungdomar, att om du är minderårig, då ska du gå hem och så ska du fråga mamma och pappa. Vi döper inga minderåriga utan föräldrars tillstånd. Så ibland så måste man vänta. Och vi är också noga på våra läger med att om någon minderårig vill bli döpt så ska mamma och pappa få vara med och säga sitt. Men när vi är vuxna så behöver vi stanna upp och fundera att varför ska jag dröja? Och frågan är ju, är det realistiskt att vänta på att jag ska börja förstå vad dopet handlar om? Kommer du någonsin till den punkten att du till fullo förstår, eller vad? Jag tror inte det. Ja, det finns så många djup i Guds ord. Det finns så många, och det var väldigt mycket av det som Jesus undervisar lärjungar som de inte fattar. Eller va? Oj, otroligt många gånger som det är levande frågetecken. Vad menar du? Men förståelsen växer så småningom. Det är över 50 år sedan jag blev döpt. Och jag förstår inte till fullo ännu. Jag var 13 år gammal. Men jag hade läst Bibeln sedan jag var 12 år. Och jag läste på sida efter sida, så läste jag om dopet. Jag tyckte det liksom fanns ju lite överallt. Och när det blev doptillfälle i församlingen så då var jag redo. Och jag ville följa Jesus helhjärtat. Det var liksom all in jag gick. Vi sjöng en sång, eller vi lyssnade ofta på, ni som är äldre så... Ni kommer ihåg Ingemar Olsson, han var här också faktiskt bara för några år sedan. Och han hade en sång, han sjöng om att liksom helhjärtat göra någonting. Med hela hjärtat, hela tiden, alldeles bestämt. Och det där var jag när jag var ung och radikal. Ja, men ska man göra någonting så gör man det med hela hjärtat. Och man gör det hela tiden. Och det är alldeles bestämt det man gör. Det är liksom inte någon sån här fråga om, utan ja det där. Jag var radikal. I evangelierna så berättas om människor som blev kallade av Jesus att följa honom. Men som hade sina ursäkter att inte nu men sen. Att låt mig först göra det och låt mig göra det där. Att sen ska jag följa dig. Jag vet inte, men kanske du också finns här som håller fast vid resonemang som egentligen är ursäkter, inte nu men sen. Ibland så sätter vi vagnen före hästen i våra resonemang. Om vi ser på undervisningen i Nya testamentet om dopet, så märker vi att det hör till de där första lärjungastegen nya lärjungar tar. Det hör inte till de där sista. Och jag återkommer till det här om en stund. Jag läste om en pastor som predikade om dopet söndag efter söndag. Det är inte ofta ni får höra om dopet i Sion. Nej, ni som är här söndag efter söndag vet att det är väldigt, väldigt sällan. Men den här pastorn, han predikar söndag efter söndag. Och det spelar ingen roll vilken text han utgick ifrån. Så slutade det med att han predikade om dopet. Och det här blev ju lite så här ensidigt, tyckte gudstjänstbesökarna. Och då var det några i ledarskapet som tänkte, men vi måste göra någonting åt det här nu. Vi måste ju nog få höra någonting annat också. Så de sökte upp en text och så kom de till pastorn och så det här ville de att han skulle predika från första Moseboken 1 om skapelsen. Ja, men det går bra. Så söndagen kommer och han predikar. Han har texten från första Moseboken 1 om hur Gud skapade himmel och jord. Och så kommer det att 3/4 av det Gud skapade var vatten. Och då vet ni vart det bar iväg och var den predikan landade. Mm. Men han kanske tänkte att varför ska jag förbereda en ny predikan innan de lyder den förra predikan? Och vet ni, ibland så tänker vi nog så där som pastor att ja, kanske man skulle köra samma predikan, samma tema här nu ett tag. Tills vi liksom börjar praktisera ordet. Vi går från det ena, vi går till det andra. Och det här, hur mycket liksom tar vi med oss och omsätter i praktiken sen. Och jag vet inte hur du tänker, vad du ber om att Gud ska visa dig och ge dig för uppenbarelse. Men varför vänta liksom, på en ny uppenbarelse, nytt ljus över, liksom, från Guds ord innan du tar liksom, det steg som du redan vet. Och låt mig ännu få säga så här. Jag tror vi är många som skulle kunna vittna om det här. Glädjen i lydnad. Det finns en glädje i lydnad. Jag har sett så många dopkandidater stiga upp ur dopvattnet där. Strålande, glada. Och i Apostlagärningarna 8 så finns berättelsen om Filippus som får leda en etiopisk hovman till tro. Den här hovmannen, han sitter i sin vagn där på vägen, en öde väg på väg från Jerusalem. Och Filippus, han får ju en maning av den helige ande att han ska gå ut på den där öde vägen, för där finns en man som behöver vägledning. Och så träffar han ju på den här etiopiske mannen som sitter där och läser Guds ord, men som inte förstår vad han läser. Och så får Filippus kliva upp i vagnen där bredvid och så börjar han berätta om Jesus. Berätta om Jesus, Messias som har kommit. Om hur Jesus led och dog. Och att han har uppstått. Och så får hovmannen höra evangeliet. Han kommer till tro. Och så läser vi från Apostlagärningarna 8, vers 36. När de nu färdades vägen fram kom de till ett vattendrag. Och hovmannen sa det. Här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Jag älskar det där. Han befallde att vagnen skulle stanna. Både Filippus och hovmannen gick ner i vattnet. Det säger ju inom parentes, det säger någonting om dopsättet också. Och Filippus döpte honom. När de kom upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa full av glädje. Ja, han var nog inte den enda dopkandidaten som var full av glädje. Men det är hans vittnesbörd. Glädjen fyller hans bröst. Jag tänker att han har så mycket att berätta då han kommer vägen fram dit han ska och träffa sina vänner. Och vem han nu kommer att möta. Men jag är helt säker på att han kommer och har mycket att berätta om sin nyfunna tro och det beslut han har tagit. Många kristna saknar glädje i sina liv. Därför att man inte lyder Guds ord. Det finns en glädje i lydnaden. Och du behöver, vi tror så här att du behöver inte döpa dig för att bli frälst. Ja, men Jesus fixar frälsningen. Och vi tror att du kommer till himlen också om du inte är döpt. Men det finns en glädje i lydnad och det behagar Gud att du lyder. Så både du och Gud är liksom så gläds. Mm. Nog sagt om det nu. Vi ska gå vidare. Jag har några punkter till. Nummer 4. Dopet. Det är början på lärjungaskapets vandring. Ja, men och det här såg vi ju också när vi läser Nya Testamentet, de här olika berättelserna, så ser vi just det här att det är liksom i början av den där lärjungavandringen som man tar det här steget. hovmannen, den etiopiska hovmannen, han kom till tro och så döper han sig. I Apostlagärningarna 2 så predikar Petrus den första predikan efter Jesu död och uppståndelse, och det är massor med människor som lyssnar. Och den helige ande är där och rör vid hjärtan och öppnar hjärtan. Och det står att de här människorna, att det blev ett stygn i deras hjärtan. De blev så starkt berörda av budskapet om Jesus, hans död och uppståndelse och evangeliet. Att de frågar Petrus, vad ska vi göra? Och då svarar Petrus, vers 38, Apostlagärningarna 2. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Och i vers 41 så läser vi. De som tog emot hans ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Ja, liksom här blir det rörelse i Jerusalem den här dagen. Och några kapitel senare i Apostlagärningarna 22 så läser vi om Paulus och hans omvändelse när han får möta Jesus på Damaskusvägen i en syn. Blir Ananias skickad till Paulus för att liksom vägleda honom i den här den nya tron. Och så får Paulus den här frågan, vad väntar du på? Res dig och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. Vad väntar du på? Det var liksom inga långa, liksom inga flera år av studier här och funderingar, ska jag eller ska jag inte? Det var en uppmaning att, vad väntar du på? Låt döpa dig. Nya testamentet känner inte till kristna som inte är döpta. Och vi tänker så här, som jag sa tidigare. Vi tror att man kommer till himlen. Vi tror att du kommer till himlen även om du inte är döpt. Att dopet är inte det som frälsar. Det är tron på Jesus som frälsar. Så dopet gör oss inte till kristna, men det visar att vi är kristna. Att vi har tagit det här beslutet att följa Jesus. Och alla som har gått här i Sion en tid, så har ju märkt att vi inte praktiserar barndop, utan vi praktiserar någonting som vi kallar för troendedop. Därför att när vi läser Nya Testamentet och de här berättelserna, när människor låter döpa sig, så är det när människor har kommit till tro på Jesus som de sedan reser sig upp och så tar de det där beslutet. Och vi märker också när vi läser i Nya Testamentet att det skedde genom nedsänkning. Ja, men Jesus, när han låter döpa sig, så står det att han steg ner i vattnet och han steg upp ur vattnet. Hovmannen steg ner i vattnet tillsammans med Filippus och de steg upp ur vattnet. Så det säger någonting om, ska vi säga, dopsättet på den tiden. Däremot så kan man se att dopet tidsmässigt var starkare kopplat till omvändelsen här i Nya Testamentet. Alltså, ska vi säga, i tid. Medan praxisen har blivit i många sammanhang att det kanske går en tid efter det omvändelse, att man har blivit frälst, man har tagit emot Jesus. Och så går det en tid innan man låter döpa sig. Och man kan ju fråga sig, hur bibliskt är det? För här i de här olika texterna så ser vi att det gick inte lång tid efter att man hade kommit till tro som man tog det här steget. Så varför ska jag bli döpt? Jesus blev döpt. Och han befaller oss att döpa. Och jag har sagt att det är också en fråga om att lyda det som Jesus säger. Och det är någonting som är liksom i ett steg i början, väldigt i början på lärjungavandringen. Att det hör till lärjungaskapet. Det femte som jag vill lyfta fram, det har mera med den här andliga innebörden, men ska vi säga teologin i dopet. Dopet symboliserar död och uppståndelse. Det symboliserar den nya identitet som du får genom Jesus Kristus. Och jag har sagt här nu några gånger att Jesus identifierar sig med dig när han blev människa. Han tog dina synder, han tog ditt straff på sig. Han dog för dig. Du identifierar dig med honom. Med hans död och hans uppståndelse när du låter döpa dig. I dopet så, nu är det Paulus som undervisar. Han undervisar väldigt mycket om dopet. Han undervisar om att i dopet så dör vi med Kristus. Vi blir begravna med Kristus och vi uppstår med Kristus. Vi kan ta några bibelställen. Romarbrevet 6, så säger Paulus så här. Vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Det talar om liksom död, det talar om att bli begravd, det talar om att uppstå med Kristus, att förenas med honom. I Galaterbrevet 2 så säger han så här, jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Det talar om en ny identitet. Det gamla är förgånget. Mitt gamla jag liksom är korsfäst med Kristus. Och jag har uppstått till ett nytt liv, en ny identitet i Kristus. Så dopet markerar ett avslut på det gamla. Det blir den här markeringen att det gamla det är förbi. Någonting nytt har börjat i mitt liv. Och Bibeln är så, jag vet inte, dramatisk eller man ska säga, så tydlig så den faktiskt beskriver dopet som en begravning. Har du tänkt på det? Kanske inte så lätt att förstå det här. Men det är faktiskt så som Paulus i flera texter undervisar om att dopet är en begravning. Ja, men då är det ju någonting som har dött om det ska begravas. Och det är ju också därför som vi kallar det här för ett dopgrav. Jag vet inte om kanske du har blivit och funderat, varför är det dopgrav? Ja, det är djup, det är ner dit. Men det handlar om att vi begraver det gamla, den gamla människan. I Kolosserbrevet 2 så säger Paulus, ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som uppväckte honom från de döda. Så när du sänks ned i vattnet så symboliserar det just det här att den gamla människan, den är nu död och begraven. När du lyfts upp ur vattnet så symboliserar den här uppståndelsen det nya livet. Och det är ju starkt, eller va? Visst är det en stark, liksom, ett starkt innehåll i att få bli döpt. Och det är ju också därför som vi praktiserar dop genom nedsänkning. Vi har personligen svårt att se kopplingen mellan några droppar vatten på ett spenbarns huvud och bilden av en begravning och en uppståndelse som Paulus är väldigt tydlig med i sin undervisning. Man kan se olika på det där, men det är nog min reflektion. Att det är inte liksom bara, det är hela mitt gamla jag som liksom begravs, inte bara en del av mig. Och det här grekiska ordet för dop, så det här så betyder att doppa under vatten. Och jag har några bilder här som vi ska titta på också. Alltså på Jesu tid så praktiserar man ju sådana här ritualdop. Det fanns sådana här dopbassänger som är ganska snarlika den här som vi har. Men det fanns, för man hade ju det här enligt de föreskrifter som Gud hade gett Israels folk. Så skulle man ju genomgå sådana här rituella bad, till exempel innan man gick i templet, innan prästen kunde tjänstgöra och så vidare. Och därför fanns det massor med sådana här dopbassänger runt omkring i Jerusalem på dop, speciellt tempelplatsområdet. Och när vi läser i Apostlagärningarna 2 om det här tusentals som blev döpta på en och samma dag, så kan man ju undra, men hur gick det praktiskt till? Ja, men det fanns ju dopbassänger. Så det är inte alls omöjligt att de använde sig av de här. Man döpte i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Vi har en bild till på. Du kan ta nästa bild också. Jag tror jag har två bilder där. Mm. Ganska lik en dopbassäng i en frikyrka. Okej, okay. Jag ska småningom gå ner för landning. Men det sjätte som jag vill säga, som dopet innebär, och det här tycker jag är ganska spännande, att dopet symboliserar ditt förbund med Jesus. I ett gamla testamentet så talar om att Gud ingick förbund med Israels folk. Och det fanns ett tecken på det där förbundet, och det var omskärelsen. Och nya testamentet så talar om det nya förbundet, ett nytt förbund. Och liksom, det är inte omskärelsen som är tecken på det nya förbundet, utan dopet. Det är dopet som gör att vi liksom, innesluts, upptas i liksom förbundet. Vi tillhör Kristus. Vi är en del av Guds folket. Så dopet kan man, ni säger jag har vigselringar där. Men jag tycker det är en bra bild på, som beskriver liksom den här tillhörigheten. Jag tillhör Kristus. När det här bruden tar emot en vigselring från brudgummen, så det här är det ju en offentlig överenskommelse att vi tillhör varandra. Jag överlåter mig till dig. Och jag skäms inte för att vara gift, utan jag bär med frimodighet den här ringen som tecken på att vi hör ihop. Så den dagen som du sätter en vigselring på ditt finger, så markerar det ju att nu finns det någonting där gammalt. Det är förgånget, och nu överlåter jag mig till någonting nytt. Jag överlåter mig till min förbundspartner, till min man. Och på samma sätt som markerar dopet att du överlåter dig, du ingår i förbund med Jesus. Du bekänner att från den här dagen så tillhör jag Kristus, och jag skäms inte för det. Jag gör det också offentligt. Mm. Ja, vi lever ju i en kultur där det är extremt viktigt för oss, eller vad, att få göra våra egna val. Och där kan jag ha lite svårt ibland att förstå när vi det här lutar oss mot föräldrarnas val, vad de har valt för oss. Ja, men vi tillåter inte i vår kultur att föräldrarna bestämmer vem du ska gifta dig med, eller vad? Ja, vet du, Jesus är värd att du tar ditt eget beslut att följa honom. Låt honom få se att du tar ett eget beslut. Det sista jag vill säga, dopet förenar dig med Guds familj. Det ser vi. Den här omskärelsen, det var tecken inte bara på förbundet, relationen med Gud. Det var också ett tecken på att nu tillhörde man förbundsfolket, Guds folket. På samma sätt är dopet ett tecken på att jag tillhör inte, alltså det är inte bara det att jag tillhör Kristus, utan också det jag tillhör Guds folket, jag tillhör församlingen. Guds familj. Så det är också en uppmuntran som jag vill ge dig. Jag vet att Vi har många unga som döper sig till exempel ute på Vassor, på Lägergården. Och det är fantastiskt att få se unga människor följa Jesus där. Men det är också viktigt att koppla till en lokal församling, att överlåta sig till en församlingsgemenskap. Vi behöver det. Och det är det vi ser på pingstdagen också, när det är 3000 liksom komma till tro. Så står det att skaran av lärjungar, eller lärjungarnas antal, så ökade med så många tusen. Och Nya Testamentet känner inte till kristna som inte liksom kopplade med den här församlingsgemenskapen. Väldigt tydlig undervisning om församlingen. Ja, nu fick ni ganska mycket här. Jag ska be att lovsångarna kommer upp. Så ska vi gå in i avslutningen här. Men låt den helige ande få ta en stund tillsammans med dig. Vi har som sagt just firat påsk. Jesus, han var villig att lämna härligheten hos Fadern. Han var villig att bli människa. Han var villig att lida. Han var villig att låta sig hånas, att bespotta, att plågas. Han var villig att låta sig spikas på ett kors och dö för dig. Är du villig att låta dig döpas för hans skull? Vad hindrar att du blir döpt?